P3, Sveriges Radio.
Ridpodden med Ulrika Lindqvist. I det här avsnittet har vi åkt hem till hoppryttaren Cornelia Rylén på Vikbolandet utanför Norrköping.
Ja, från början hade vi... Ja, nu ska vi se, hur var det? Här inne var en box. Där hade vi kor.
Här tar Cornelia emot hästar för tillridning och utbildning. Och hon har också sina egna tävlingshästar som hon startar upp till 1,55. Ämnet i det här avsnittet är följsam ridning. Hur blir man en följsam ryttare? Vad är nyckeln?
Just nu har vi 11 hästar hemma, men bara 9 är mina. En är en tillredningshäst och en är Amandas häst som jobbar här. Så 9 stabila hästar har jag hemma. En är en 4-åring som inte rids jättemycket. En är en nyopererad 6-åring. Och en är Sviggy som ska få bli mamma. Så jag har bara 7-8 hästar som jag rider ordentligt nu.
Bara?
Mm, men det är lagom. Det är faktiskt semester.
Hur många har du varit uppe i som mest?
Jag tror vid något jobbigt tillfälle hade vi 12, men jag tror bara det var några dagar. Men 11 hade vi en jobbig period, och då är jag ju själv som rider. Alltså jag hade tur att ha hästskötare som tog in och ut hästar och gjorde ordning och lite sådär, men det är ändå 11 hästar som ska ridas ordentligt själv varje dag. Så det, men det gick bra, jag gör ju inget annat.
Hur har du kommit fram till att det är det här du vill hålla på med?
Så jag hade väl aldrig något riktigt val. Min 19 år äldre syster har tävlat fälttävlan på väldigt hög nivå. Så det har alltid funnits hästar här. Och min mamma red innan dess och min kusin red. Och det har alltid funnits hästar tillgängliga på gården. Så det, jag har ju hoppat upp på hästar sedan jag var 1-2 år där. Jag har haft väldigt tur med att få så mycket så bra hästar. Och jag har haft väldigt, väldigt tur med det och bortskämd med det. Och då har det ju varit kul att ta sig framåt. Jag har haft svåra hästar, men jag har också alltid, nästan alltid haft någon häst som gjort det lite roligt och lite lätt. Så att det har varit kul att hålla på hela tiden. Jag fick min första storhäst, var lite svår. Jag fick nästan utbilda om den. Och det var lite där jag gick igång på det. Jag var 14 tror jag. Och att shit vad mycket man kan göra med en häst. Och det var en 14-årig häst. Jag kunde ändå ändra om den helt vid så ung ålder. Det är klart att jag inte gjorde det klockrent, men det gick. Och det var kul. Det var roligt att liksom ändra på saker till det bättre.
Kan du berätta lite mer om den hästen? Vad var det som behövde? Varför behövde du utbilda om den?
Alltså behövde. Jag köpte en häst, den var 14 år. Den var ganska het. Den var väldigt, väldigt uppätslad. Den hade väl gått 10 och 20 sådär. Och jag kände att jag vill inte rida på det här skarpa bettet. Jag vill inte behöva rida på det här skarpa bettet. Så jag bara började om och jag skrittade trava i många flera veckor. Bara på vanligt tredel att öva lydnad. Och den skulle gå där jag ville att den skulle gå. Liksom, och det skulle gå rida i alla gångarter på vanligt bett. Och jag gav mig verkligen fan på det. Och vi startade 1,30 sen på vanligt bett. Och jag var så ung så det gick väl inte jättebra. Men vi gjorde det. Liksom. Och jag lärde mig otroligt mycket på det. Sen har man hittat 100 andra olika tillvägagångssätt, men just det där i början att fasen vad man kan göra, vad man kan ändra på saker.
Men lyckas du alltid då? Eller har det hänt att du har haft hästar som har kommit hit där du får ge dig? Liksom?
Jag har fått ge mig på 2 hästar. Den första var min andra storhäst. Vi köpte den för på tok för mycket pengar, och det skulle bli min första bra häst. Liksom. Mina föräldrar verkligen satsade, och det var inte en passande juniorhäst. Vi fick dra den från ägaren, han ville inte sälja den egentligen. Och den vart för svår, den skrämde mig. Den vände i skogen och den hoppade på banan. Och till slut kom vi inte över ett kryss. Så vi fick lämna den på utbildning flera gånger och vi försökte igen. Det gick, jag tävlade upp till 1,45 på den stundtals, men andra gånger kunde jag inte rida på flera veckor. Jag var riktigt rädd för den, och till slut så liksom lämnade vi tillbaka den och kände att nej, jag erkänner mig besegrad, jag gör något annat. Den har jag tatuerad i nacken, det var väldigt smart. Sen köpte jag en häst som ett projekt en gång. Dumt köp. Den bara la huvudet i famnen på mig och så kände jag att det finns inte en chans, jag kan inte åka härifrån utan att köpa den. Och den kom oss väldigt nära. Alla på gården älskar den här hästen, men till slut, det var inte alls länge sedan vi sålde den för typ 8000, att det var inte länge, vi insåg att den trivs nog inte som hopphäst. Det hade kanske gått om man tagit till andra metoder eller tagit hjälp och verkligen totalsatsat. Men nu är den hos en tjej som rider horsemanship och bara ut i skogen och tar hand om den, och där det känns bättre. Det känns bättre för hjärtat. Så det löste sig ju, men de två har jag inte riktigt kommit hela vägen med. Som jag hade velat då, men det löste sig ju till det bättre ändå. Mm.
Men den här första hästen då som du berättade om, vad hette den? Den som du har tatuerat i nacken?
Den hette Finja S. Det var en otroligt fin häst, och grejen var väl kanske att jag var lite väl kaxig på den tiden, och jag ville ändra lite för mycket. Det var Marcus Westergren som red den hästen, och han red den precis som han skulle göra. Och han är ju en halv meter längre än mig, och så skulle jag ändra den till mitt sätt, och jag ville att den skulle gå på si och så, och den blev sur liksom, den blev förbannad, och jag gav mig inte, och jag anpassade mig inte tillräckligt bra. Så det var ju mitt fel. Hade jag gjort om det hade jag gjort det annorlunda och förhoppningsvis kunnat göra det bättre, men det var ju en bra läxa liksom. Det var väl någonstans där jag insåg kanske att shit, alla hästar kan inte gå på samma sätt, så jag måste anpassa mig. Så det var en nyttig läxa. På den tiden så var jag ganska mycket yttertygel snarare. Det var punkt liksom. Det skulle vara så. Alla hästar skulle gå i form alltid, och de skulle ta yttertygen, och det var lite inte tuffare ridning. Jag har alltid varit ganska mjuk, men lite mer framåt liksom, och lite ordentligt. Och jag gav mig inte på det. Jag försökte anpassa mig lite grann, men i slutändan så ville jag ändå att nej, men fasen, det här ska vara så här, och det tog inte hon liksom. Eller det kanske hon gjorde ibland, men det funkar inte på banan och i längden då. Så absolut, det jag lärde mig var att allt går inte på samma sätt. Man måste se vad hästen tycker om och hur hästen fungerar på banan och vad som behövs för det. Och hur man som ryttare kan göra det bästa för den hästen.
Jag följer ju dig på dina sociala mediekonton, och där så är det många som ofta berömmer dig för att du rider följsamt. Känner du igen den bilden, att det är ganska ofta du får höra det?
Ja, jo, men det kommer titt som tätt. Och det där att jag inte drar dem i munnen när de flyger hit och dit. Så det känns ju bra. Det är kul att det syns.
Men om man skulle bryta ut det begreppet följsamhet, hur viktigt skulle du säga att det är i din ridning?
Jag tycker nog det är grunden i min ridning egentligen. Följsamhet är ju ungefär samma sak som att anpassa sig. Hästen hoppar åt vänster, men då är man med hästen och inte flyger åt höger liksom. Det är väldigt sällan jag åker av på grund av det, och jag tycker det är extremt viktigt. Hästen, man måste följa hästen, och det blir ju följsamhet. Hela tiden följa hästen. Ja.
Hur uppnår man det då? Är det handen som är det viktigaste, eller är det balansen, eller sitter det i höfterna, eller liksom, om du skulle försöka så här beskriva en följsam ryttare? Hör du Mårten?
Ska jag ta ut den?
Ja, nu gnäller du för mycket.
Så.
Om du skulle liksom zooma ut och titta på dig själv utifrån när du rider, vad är det som är viktigt att göra, och vad får man inte göra?
Jag börjar med precis samma sak som jag nyss sa, att du måste följa hästen. Alltså det är verkligen A och O tycker jag. Vill du få hästen lite framåt, har du en häst som kanske står emot, eller du vill få den att ta för sig lite mer, då sänk axlarna lite grann, gå lite närmare hästen, kuta ryggen liksom, rid lite fult ut med armbågarna, bara du får in en feeling för hästens rörelsemönster och följer det, och så får du sitta upp och ner eller bak och fram om du vill, bara du får in en feeling för hur hästen rör sig, vart den är på väg, vilket steg den ska ta sen. Och jag tror att jag har tänkt på det mycket senaste tiden, att min balans sitter väldigt mycket i sitsen, i rumpan. jag klämmer inte med massa ben, och jag håller ingen balans i handen, utan all min tyngdpunkt är egentligen i sätet. Och sen har man, jag känner mina tår, de bara vilar lite på stivbygeln. Det är inte så att jag pressar ner hälen. Det kan jag göra för att få ut vissa saker ur vissa hästar. Det kan behövas mer tryck, absolut. Men just den här grundsitsen är att bara liksom vila och känna att man inte har balansen någon annanstans än rätt över hästen. Och det kan du ha även om du är framåtlutad. Även om du vill följa hästen så kan du ändå ha balansen i sitsen. Vill du få hästen att vänta, men räta upp det lite extra liksom. Men ändå det här trycket bara vid rumpan.
Du lyssnar på Ridpodden,
från Sveriges Radio.
Men det här med att sitta lite fult, varför kan man behöva det? Eller liksom, varför kan man behöva komma fram lite? Är det för många som sitter bakåtlutade? Eller?
Nej, men jag tror det är väldigt många som är begränsade av att du ska sitta på ett visst sätt. Du har en häst som bara går med huvudet i vädret till exempel. Men du ska sitta bröstet fram och armbågarna in och tummarna upp och hälarna ner. Ja, men är det verkligen prio ett om din häst knappt går ett steg framåt? Liksom? Då skulle jag hellre ta det som prio två. Prio ett är ju att få hästen göra som du vill och på ett bra och fint sätt. Liksom. Och när du fått hästen att göra det, då är det väldigt, väldigt enkelt att sitta snyggt.
Så man behöver hitta sin egen balans, liksom egen mittpunkt först på något vis?
Ja, det skulle jag nog säga. Det finns det ju 100 olika problem kanske att ta itu med först. Det beror helt på, det finns ju 100 olika hästar, men ja, en balans och en mittpunkt någonstans så att du är rörlig åt alla olika håll beroende på vart hästen är på väg, tror jag är viktigt.
När skulle du säga att du hamnar ur balans?
Ja, det är, jag har några knäppa hästar alltså, som lurar mig titt som tätt och då hänger man lite löst. Men det är nog egentligen enbart om en häst blir riktigt rädd. Som jag har känt att jag inte sitter jättestabilt. Men det är sällan andra gånger. Inte över hinder, inte, ja, det beror väl på om en häst hoppar 3 meter över hindret när det är 40 centimeter. Men oftast är man så pass i balans och följer hästen, för det är så viktigt för mig. Och då är det svårt att hamna i balans. Alltså då, så länge du är med på vart hästen är på väg så spelar det nästan ingen roll vad den gör. Du sitter kvar.
Nu pratar vi ju följsamhet kanske framförallt i markarbetet och ja, om det är liksom att det är lite motstånd i hästen eller hästen blir skrämd eller hoppar till och sådär. Men följsamhet över hinder, hur tänker du kring det? Vad är viktigt där för dig?
Det är samma sak. Alltså, är du följsam i markarbetet kan du nog vara följsam i hoppningen med. Du får inte vara rädd då blir det ju, men då blir det ju spänningar för att du är rädd. Du ska följa hästen, du ska vara klar i handen innan avstamp och sen rider ju alla olika, ben flyger hit och dit och armbågar utåt och det gör väl inget så länge du inte hänger i mun och att du är i balans när du landar. Men jag tror många rättar upp sig lite för tidigt, att de är så rädda för att inte få komma tillbaka i tid, ofta med heta hästar eller starka hästar. Då rätar man upp sig för tidigt, men då grejen är att då åker du fram lika fort igen sen när hästen sticker för dig. Utan det är bättre att landa, ge hästen en chans att lyssna och sen rätta upp sig. Då vinner du en massa tid. Det är egentligen det största generella. Jag lärde mig tydligt från Sylve Söderstrand att du landar först, så lägger du på ben och skänkel. Sits, balans, sen hand. Inte i någon annan ordning. Man kanske får ta en gång då man gör halt så fort det bara går och sen berömmer mycket och nästa gång, nu, lyssna nu snälla kompis liksom, och så kommer den säkert göra det. Just att ge hästarna en chans hela tiden och jag är inte rädd för att säga åt hästar, alltså de måste ju lyssna, det får inte bli farligt och många är olydiga och då får man göra en ordentlig halt men var precis lika jäkla snabb med att berömma. Och sen nästa gång fråga snällt igen. Jag tror att det jag kan lägga till, det som är viktigt, det är att vara extremt tydlig med ja och nej. För det är nästan varje tillredningshäst, varje människa som kanske bara har en häst och man blir lite hemmablind och de får gnugga sig lite mot axeln och de får slåss lite och bufflas. Och herregud, det är ju livsfarligt när man har 12 hästar som bufflar runt den. Utan man säger nej. Punkt. Och sen säger man tack så mycket, jättesnällt. Och det gäller egentligen allt du gör. Gör du en halt, tack så mycket, varsågod. Men just att man inte bara, om hästen blir stark, att man inte säger men du, nja, stanna då, kom igen, vi jobbar lite, vi drar lite. Man är ju bara dum under en längre period då, istället för att säga nej, tack, varsågod.
Du har ridit hela livet och det här är liksom självklart för dig nästan att hålla på med det här. Men när, Alltså, när hittade du ditt sätt att rida på, liksom, din sits och sådär?
Min sits är lite svårare. Den har jag jobbat fram sista åren. Jag har inte ridit vackert när jag var yngre, utan jag red väldigt fult men väldigt effektivt. Jag har ingen stilryttare på något sätt. Men min allra bästa häst nu, Carina, Fandes Uthöve, som femåring tror jag var den väldigt svår. Den stod på bakbenen hela tiden, den var väldigt spänd och den kunde helt plötsligt bara, den bröt ut i ena varvet och hoppa iväg. Och jag fick inte till det. Jag fick verkligen inte till det och jag kunde inte göra på mitt sätt. Och då kom min halvtidsanställd, Susanne Johansson, och sa, för jag bad henne om hjälp. Då sa hon, men du, ta lite innertygen, släpp på ytten, bara vänd via innertygen här. Fick jag rida på en fyrkant och bara göra hörnvändningar så att säga, bara via innertygen. Och jag bara, men alltså, du är ju knäpp i hela huvudet. Jag är ju hoppryttare, va? Jag ska ju hoppa hinder och jag ska hoppa runt om och felfritt och jag behöver min yttertygel. Lägg av. Men jag fick erkänna mig besegrad, va? Den gick ju att styra sen. Den blev lösgjord och sen dess har den varit liksom min mest fantastiska häst att rida. Och så jag köpte det där konceptet. Och sen har jag haft en extrem tur att ha så mycket olika hästar hela tiden. Så att jag inte bara fastnar i en metod och på ett sätt. Utan jag har ju kunnat ta hennes sätt eller hennes tips och tricks och ta in i hoppningen och anpassa ut efter behov. Men jag, just det där att shit, det finns ju ett annat sätt. Eller det finns ju andra sätt och inte bara... Ja, men det funkar inte för mig i det här. Då kanske jag inte bara ska nöja mig med ett tips annars, utan fan, det kanske går att ändra hela konceptet. Det kanske finns en helt annan startpunkt liksom för det här. Och det var väl egentligen där jag gick igång på det. Jag fick jättestor hjälp av det. Och sen kan man inte köpa ett helt koncept kanske rätt av, utan du måste ta till dig det som passar dig och dina problem och dina hästar. Och det har jag ju haft turen att kunna göra.
Men berätta mer, innertygen. För att många måste ju ändå hoppa till liksom om du säger känner, men jag gillar att rida på innertygen. Alltså, hur gör du?
Ja, alltså, det är inte så att alla hästar ska ridas via innertygen, punkt. Det är inte så att jag bara, men nu börjar vi det här passet med att bara dra innertygen. Det är väl kanske inte nödvändigt alltid, men ser man ett problem som inte, det går inte att lösa för ryttaren. Jag håller en del lektioner och de är lite spända och de vågar inte släppa på sin princip. För det ska ju vara så där, du ska hålla innertygen, punkt. Och det är inte fel, det är ett vinnande koncept. Det är ett bevisat vinnande koncept att rida via yttertygen. Jag säger inte emot det, men har du ett problem så kanske det går att lösa på ett annat sätt.
Är det egentligen att du släpper på ytter eller är det att du tar mer i inner? Eller är det båda och?
Jo, jag släpper på yttern. Jag tycker det är viktigt för yttern. Anser jag är ett lite senare projekt. Den lägger man till för stöd och för att det ska bli bättre och du ska kunna rida mer ordentligt. Men det kanske inte är det första du gör, utan först tar jag lite innertygen. Jag får en häst lite lösgjord. För det man gör ofta, upplever jag när man drar lite innertygen, det är att du böjer ju hästen. Då, och då blir den lite svagare, den är inte lika stark. Det är som när en häst ställer sig upp, då ska du vända ner den via innen, det är säkrast. Och då kan du nästan utnyttja deras svagheter lite grann. Du tar bort spänningen och på något sätt börjar med vad ditt problem är, typ om hästen inte går framåt. Då kanske du kan först göra den lite svag via att böja den, berömma den för det, få den att gå framåt, berömma den för det. Och när den väl har kommit igenom sin spänning, då duktig häst, så kan man lägga på sin yttertygel så brukar den acceptera det. Men det är snarare en grej de ska acceptera, inte liksom tvinga sig igenom. Därför släpper jag på yttertygen vid behov.
Och framförallt då i början av passen?
Ja, jag börjar nog nästan alla pass med att få dem genomböjda ordentligt. Inte till överdrift, utan bara känna att de går igenom sidorna, formar sig runt inneskänken och liksom flyter på med steget. Inte går att korta och spänna, utan långa utdragna steg först och sen får dem att vänja sig lite vid yttertygen och sen eventuellt senare tar stöd och blir raka och mitt över ja, en rak balans.
Men det finns ju ändå liksom, om man tänker så här, de argumenten som finns mot att ta för mycket i innertygen, till exempel att ja, men då flyter ytterbogen ut och så får du liksom en vinglig häst. Vad säger du mot det då?
Det är svårt, alltså det är ju från häst till häst självklart, men jag upplever att jag gärna, bogen får gärna flyta ut lite ibland, alltså om de är avslappnade och man känner att gud vad lugnt och mjukt, för det är egentligen nästan alla reaktioner jag får när jag introducerar min lilla, det är inte min, men den här slags tekniken för nya elever, och de känner att men fan vad lätt det är, vad skönt det är, och ja, men det är väl någonstans grunden, det är väl någonstans steg ett. Att gud vad trevligt det är att rida. Sen kanske det inte är perfekt, bogen flyter ut och det är inte vackert och de tappar något bakben här och där. Men din häst är mjuk och den är lösgjord och den är lätt och den är glad. Och då är det skitlätt att lägga på den här yttertygen, skapa stöd och balans och ta in bakben och lägga på lite ben. Liksom. Men det är ju sen, vad lätt det är att göra det från en avslappnad häst liksom.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Men sen det här också då som, ja, men som man ibland får höra att det finns problem med att många rider för mycket med innertygen och blir liksom statiska och blir hängandes i innertygen i kombination med yttertygel. Vad, liksom, ser du någon risk för det?
Det finns det säkert, men det är ju inte så att mitt koncept går ut på bara innertygel, utan den går ju ut på att ha hästen lösgjord och i balans runt innerskänken. Det är inte så att jag bara vänder runt dem så de faller inåt, utan de ska ju akta sig för innerskänken och gå i balans på grund av det. Så det är ju liksom, det går ju att göra fel på alla sätt. Hur man än gör, vilket koncept man än tror på, så går det ju att misshandla det.
Och hur skulle du säga, alltså, när du börjar jobba på det sättet då, med en ganska liksom, väldigt mjuk yttertygel, ta lite inner, forma runt inner. Jobbar du med ledande tygeltag, eller skulle du säga att det liksom är det mer så här fjädring i liksom handleden? Vad är ditt tips om man skulle vilja testa?
Men det är nog både och. Det beror på vart du ska. Vill jag verkligen vända vänster så leder jag. Men sen, man kan fuska och ta innertygen lite utåt. Alltså allt det här är ju egentligen lite fusk, fast som man kan sen använda på ett rätt sätt och kombinera med den, alltså att säga, korrekta ridningen. Men poängen är att få hästen avslappnad och ta till vad du vill. Lite så. Jag kan inte säga exakt hur du ska börja, för det är helt beroende på vilken häst du har. Alltså, men att man vågar ta till nya sätt för att få hästen avslappnad. Inte bara nu, idag. Nu hörde jag Cornelia säga att man ska fasen ta innertygen, så nu gör jag det, nu drar jag. Det är inte vad jag kanske menar, utan sitta upp på din häst och känna att ja, men den är lite spänd idag. Kanske går något av de här sätten, någon slags innertygel kombinerat med någon slags innerskänkel. Går det att böja min häst, hjälper det? Liksom. Det finns inte ett sätt.
Men när hästen väl känns lugn och mjuk och liksom så som du vill ha den, då kör du igång och rider lite mer konventionellt?
Ja, om det behövs. Jag har ju flera, mina bästa hästar, min allra egentligen resultatmässigt bästa häst, Seraton. Han är väldigt stor och känslig och lite ormig så här. Och honom rider jag med mer ben och mer säte. Han måste fram lite mer och framförallt ta yttertyngre, för annars blir han lite slirig i halsen. Och det har ju jag anpassat mig efter, och det är ju vad som behövs för att få honom att bli bäst, så bra han kan bli. Men det går också att ta ner honom och rida honom med liksom en hand och bara ha näsan i backen och böja inner och släppa ytter helt. Det går också, och då är han väldigt avslappnad. Men jag har ju kommit till den punkten nu att det går att verkligen rida ordentligt och framåt och vanligt bett och stöd i handen, och det funkar jättebra.
Men det är ju häftigt det där som du berättade om, det att det var liksom ett ridpass som egentligen har förändrat din syn på ridning. Ja. Det är så?
Ja, det var så. Det var så länge sedan. Det var väl vad var den då? 4 år sedan kanske. Och det gick ju inte. Nej, men det gick ju inte. Jag hade en bra häst och det gick inte att rida på den. Och jag körde på mitt och jag skulle köra på mitt punkt slut. Och det gick inte. Och jag var ändå lite halvduktig på mitt sätt då. Jag hade ändå hoppat upp till 140 och 45, men det gick inte. Och så jag fick ju erkänna mig besegrad. Och shit, det funkar ju.
Vad tror du hade hänt med den hästen om det där ridpasset inte hade kommit till, eller vad man ska säga?
Nej, men det är svårt att säga. När jag åker med den för tränare ibland, många vill ha den lite mer på bakbenen och lite kortare och lite mer, för den är ganska långsam och mjuk häst. Så de vill snabba upp den ibland. Och det visar sig som den ställer sig lite på bakbenen ibland och den blir sur och väldigt stum. Och så fort jag bara släpper efter det och klappar den lite på halsen framåt vid inne så släpper det. Och sen, den behöver säkert mer stöd, den behöver säkert mer galopp, men det behövs att göra extremt successivt, för annars tar det emot. Liksom. Jag vet inte om det är något som sitter i huvudet eller vad som kan hända, men jag tror att det säkert hade gått att lösa för någon annan på ett annat sätt. Som är väldigt duktig på sitt andra sätt. För det finns ju såklart, alltså alla problem jag löser via mitt sätt kan säkert väldigt många andra lösa på sitt sätt som är duktiga på det, men jag är ju duktig på det här. Så det hade säkert gått för någon annan, men för mig hade det nog inte gått på tag via mitt sätt. Eller mitt gamla sätt.
Men du, man pratar ju ofta om system. Om du skulle beskriva ditt system, är det liksom lika med det här sättet att rida? Eller hur skulle du beskriva ditt system?
Ja, det första jag gör är ju att lära känna hästen lite grann. Vart sitter spänningar och hur beter den sig när jag gör sig och så. Men prio ett är att få hästen avslappnad. Varje gång jag sitter på en ny häst så egentligen ser jag hur lågt jag kan få den att gå med näsan. Och hur stora steg den kan ta i skritten. Är den framme? Kan den göra halt utan att hänga sig på bettet? Liksom är den, jag vill ju nästan... Det första jag gör är olika hästar självklart, men oftast jag vill ha bort dem lite från bettet. Jag vill inte att de söker stöd det första jag gör, för jag vill se, då ser jag oftast i min ridning om hästen har en egen balans eller om den behöver hänga på bettet eller om den faller inåt eller om den faller utåt. Och, så därför vill jag få bort den lite från bettet. För att sen söka stöd då oftast via yttertygen. Men det är egentligen där mitt system börjar lite. Vart har hästen sin balans? För jag utgår mycket från balans. Och problem kommer oftast utifrån balans. Är hästen svag i ett bakben så faller den väl åt ett visst håll liksom, beroende på. Det kommer ju från svagheter. Och ja, men hitta hästens svagheter. Fundera ut vart jag behöver börja för att stärka dem. Vissa hästar kanske, om jag får hit en ny häst, behöver gå i en större galopp i 2 dagar först för att går så jäkla långsamt. Eller vissa hästar bara skrittar och gör halter. Övergångar behöver många. Det är extremt individanpassat, men prio ett är att den ska vara avslappnad först. Även om det är en häst som jag sen behöver sätta energi i, så måste jag först få den långsam och låg och bara bort från alla spänningar. Mm. Det är väl egentligen där mitt system börjar, men sen är det ju helt beroende på vad som ska göras.
Och om man tittar på ditt markarbete, vad är det som du vill ha med dig in till hoppningen sen?
Just det här att hästen ska bära sig själv. Jag ska inte behöva liksom kämpa med 500 kilo häst mellan varje hinder, utan den ska landa, den ska sen bli en snäll, glad häst och inte hänga sig på mig. Och sen ska jag kunna, beroende på häst, lägga på lite ben kanske, trycka till lite med sätet, ta en förhållning eller komma loss helt från handen beroende på hur hästen hoppar bäst, hur jag har kommit fram till det. Men just det här att så fort när jag har landat så ska jag kunna bara använda min ridning till att få en bara blank yta och lägga på mina hjälper inför nästa hinder. Så jag vill ha dem uppmärksamma och lösgjorda och helst avslappnade, men det är inte så jäkla lätt på alla hästar på tävling, men just det här att du ska inte ha 500 problem att kämpa igenom innan du kommer till nästa hinder, utan ja, du ska kunna göra det bästa inför nästa hinder.
Man kan få intrycket ibland att ganska många av hästarna som du har här, att det finns lite egen vilja och en del ganska, ja, men framstår som ganska vilda. Vad tycker du om det?
Jo, men så är det väl. Dels är det för att jag under en längre tid, jag har lärt mig nu att man kan inte bara köpa hästar via hjärtat. Det går inte, det är därför jag har så många egna hästar. Men jag har alltid sett, prio ett har varit hur de hoppar, hur de liksom rör sig, hur de tar hinder och sen har jag oftast, jag har inte haft stora pengar att röra mig med liksom att köpa hästar, så då har jag fått ta de hästarna kanske som ingen annan vill ha. Och då har det väl blivit lite så. Och sen jag låter dem vara lite som de är, och jag har många hästar som säkert hade varit jättesnälla med andra ryttare, mest för att de hade kanske Ja, men begränsat dem lite mer, men jag vet inte fasen om de hade hoppat lika bra då. Min bästa Seraton, han är väldigt busig, men han behöver det. Han behöver vara glad, han behöver komma genom sin rygg liksom, och ha lite stuns i galoppen. Och då hoppar han bäst och då mår han bäst, och då får han hålla på lite så. Så nej, men det stämmer säkert, men sen visar jag också mer än vad kanske många ryttare gör, att mina hästar är lite knäppa. Det finns nog fler hästar som fler ryttare som har knäppa hästar som inte syns lika väl bara.
Men så det är lite en del av din filosofi att låta dem liksom, är de busiga på ett sätt som liksom främjar energi och framåtanda, så ska de få vara det.
Ja, problemet kommer ju till när du ska sälja hästen och någon annan inte vill att de hoppar, men det nej, så länge de inte är farliga eller dumma eller typ tvärvänder, utan så länge det går lite framåt och de gör lite små bockningar, så tycker jag att det är helt okej. Jag har flera hästar som jag har fått inse nu sista tiden. Jag har en häst som heter Corvara som har varit ett väldigt stort problem på alla sätt. Och nu har jag känt att nej, men fasen, den kanske får hålla på så här. För jag har verkligen haft som mål att den ska bli snäll. Det ska bli en vanlig snäll häst. Men det kanske inte går, utan jag kanske får utnyttja och utveckla de stunder då den är snäll och då den går, och försöka få den till att vara snäll när det kommer till hinder. Och sen kanske den får lufta baken lite ibland. Hon kanske behöver det. Eller så släpper de 2 år, det vet jag inte. Men jag har slutat ge mig fasen på att ta bort det helt nu, för den är lika glad ändå.
Men för jag tänker på, när man ser dig rida de hästarna, då känns det ju långt borta att du skulle bli rädd för en häst. Alltså, så som du sa, att du hade den här hästen som faktiskt skrämde dig, i och för sig då för ett antal år sedan. Mm. Men när blir du rädd för en häst?
Men nu känner jag inte att jag blir rädd. Jag kan bli osäker när jag inte vet vad hästen ska göra. Typ om någon har sagt att den här hästen, den står bara på bakbenen och den har haft av alla ryttare senaste tiden. Då är man ju försiktig. Jag har kommit så långt att jag insett att det är dumt att skada sig. Så att jag tar hellre 2 dagar då till att bara prova olika signaler och hjälper och se vad som händer när jag gör si och så. Och när jag sett ungefär vad den kan göra och inte gjort något speciellt åt det, då är det bara att köra på. Då blir jag inte rädd. Utan jag litar på att jag kommer av om den slår över och att jag sitter kvar om den flyger. Så det, jag är inte rädd, tack gode Gud, idag. Jag är väldigt glad över det.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Du tävlar ju en hel del och högt upp i klasserna också. Hur viktiga är tävlingsresultaten för dig?
Alltså, det blir ju viktigt. Man måste ju få resultat, absolut. Men jag är ingen som liksom... Jag får ofta från de här landslagsledare och tränare och sådär. De vill att man ska ha mål och väldigt noga planerade mål. Och jag har lite svårt för det. Jag brinner mer för att komma så långt jag kan liksom. Och det är bara så jag har kört hela tiden, att nu ska jag träna den hästen på de sätt den här hästen behöver tränas, det som behövs mest, och så bra jag kan och så gott det går, och göra så att den hoppar så bra som möjligt och sen tävla ut efter det liksom. Vissa hästar, då går det upp till 1,50, det går jättebra liksom. Jag har startat 1,55 till och med, det var jättekul, men det var inte så att jag bara shit den våren liksom, nu ska jag träna för att starta 1,55. Det var inte så, utan jag har bara tränat på och gjort så gott jag kan hela tiden, och sen hade det kommit på köpet på något sätt. Men nu har jag kommit så pass långt enligt mig att nu kan det nog vara dags att börja sätta upp lite mål, för nu är jag lite kapabel till det kanske. Men det har varit onödigt att sätta upp bestämda mål om jag inte vet om jag kommer till dem, utan man testar sina vingar lite grann, ser hur långt man kommer, och nu känner jag mig stabil på 1,50 nivå, nu kanske jag kan börja bli bra på det också. Men det tror jag många gör lite fel, just att vi ska till det här och vi ska hoppa det här och bara för att liksom. Och så kanske de missar en viktig del i den utbildningen som hade behövts på vägen för att de ska dit, punkt. Hade kanske varit bättre att vänta 2 månader och komma 2 steg högre istället.
Men som du tittar på dig själv nu då, om några år, alltså här de närmsta åren, vad tror du kommer hända?
Ja, men jag tror det kommer gå bra, det känns bra. Jag har en framförallt otroligt fin häst i stallet, det är min Carina från dess utöver, som jag tror enormt mycket på. Jag hoppas det är min chans att ta mig riktigt högt, men man vet ju aldrig såklart. Men jag är inte ledsen om jag inte hoppar 1,60 inom ett par år liksom, utan jag vill gör jag det så har jag ju gjort det. Då har jag ju kommit dit. Men det är sånt som, det får visa sig av sig själv. Det ska vara självklart för mig att göra det jag gör.
Om vi på något vis ska sammanfatta dina bästa tips för att till den som vill bli lite mjukare och mer följsam i sin ridning. Går det liksom att punkta upp?
Det börjar väl egentligen med det här nej, ja, tack, varsågod. För det är ju svårt att bara rida följsamt om du har en häst som skenar till exempel. Det går ju inte att göra, det spelar ingen roll hur vackert du rider eller hur följsam du är. Det spelar ingen roll, utan någonstans sitter det ju att du har en först lydig häst. Men sen är bara mitt bästa tips att följ hästen, jobba med hästen, inte emot hästen. Du får styra din häst och vägleda din häst, men du får inte liksom sitta på ett speciellt sätt bara för att det ska vara så. Man får inte bli begränsad av det, utan följa hästen, hitta lösningar, vara öppen för nya sätt. Och du kommer ihåg att det viktigaste det är ju att det känns bra och att det går bra. Och istället för att jag red ju på vanligt tränspett med armbågarna in och tummarna upp och hälarna ner, men jag rev halva banan och den var väldigt stark. Är det bra liksom? Det ska kännas bra och hästen ska vara nöjd och du ska vara nöjd. Det tror jag är det viktigaste. Och att man tar hjälp.
Av tränare?
Ja, så att man inte fastnar. Fastnar du någonstans så då är det ju kört. Det säger Peter Markne ofta, han har sagt det en gång i alla fall. Att du ska ändra någonting var åttonde steg. Och det kan ju vara vad som helst egentligen, men så att du inte sitter och nöter på samma jäkla sätt hela tiden.
Tack snälla för att du ville vara med i det här avsnittet av Ridpodden. Jättekul.
Tack själv, det var roligt. Hoppas det blir bra.
P3, Sveriges Radio. P3.